Billgren för mig i min uppväxt, men det är en institution, alltså som Dramaten eller vad, alltså här, en konstinstitution som jag inte har någon direkt relation till, men det finns där och det är lite rävar och det är lite änder. Och det är klart att när det helt plötsligt heter Willem von Kröckert, då har jag plötsligt ingen relation. Och det där som ändå var någon slags relation är upphävt. Så därför är det jättespännande, för jag vet inte riktigt vem det är som sitter här bredvid mig nu.
Den här podcasten då. Vad är det vi ska åstadkomma, Stina?
Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså. Det är liksom så här, ja.
Hur menar du då?
Mellan Skylla
och Karybdis.
Med mig, Stina Oskarsson.
Och Lars Anders Johansson.
Välkommen hit, Ernst.
Tackar, tackar.
Eller men alltså, Wilhelm.
Ja, det är inte så noga.
Är det inte så noga?
Nej, men alltså, det som är intressant är vad man kallar sig själv. Och det var ett konstnärligt projekt. Och sen om andra kallar mig olika saker. Det är ju speciellt som privatperson. Så jag hade ett långt resonemang med någon tidning om det där. Så jag sa, ja, ni kan kalla mig Nisse. Och då var rubriken på artikeln, kalla mig Nisse, stod det så här. Jag vet inte om det där gick fram riktigt.
Jag tror inte de kanske riktigt förstod vad det var du menade.
Nej, jag tror inte det.
Men utan, alltså, namnbytet var ett rent konstnärligt projekt.
Nej, det är så här. Alltså, jag hette ju det från början. Eller jag hette Ernst Wilhelm och hette Kröckert då, från början. Och så träffade min mor en bilmäck när jag var 7 som hette Billgren. Och så har jag hettat det ett tag. Projektet gick ju snarare ut på att jag bytte allting. Jag bytte ateljé. Jag bytte situation, jag bytte sätt att måla. Jag skaffade mitt livs första staffli. Och sen stängde jag av internet och all input och sådär. Och då bytte jag även namn och föreställning om mig själv. Det är ju omöjligt att tänka annorlunda på något sätt, även om man försöker. Det är väldigt svårt att tycka annorlunda. På torsdag ska jag inte gilla Hammarby längre, då ska jag gilla AIK istället.
Det tycker jag låter som en avsevärd förbättring.
Ja,
faktiskt.
Men det är nästan en omöjligt projekt att försöka själv och byta lag. Så där.
Säg det till Lars Anders.
Nej, men det finns så mycket automatik i hur hjärnan fungerar. Och därför är det intressant och kul att försöka lura den. Så jag kan inte byta mina åsikter och tankar, men jag kunde byta alla omständigheterna. Och i mitt tycke så var det då en annorlunda utställning också.
Men det var ett tillfälligt projekt?
Nej, det vet jag inte. Jag har inte gjort någon Ernst Billgren tillbaka gång så där konstnärligt har jag inte gjort.
För jag kollade i folkbokföringen och där heter du fortfarande Ernst Billgren.
Ja, privatpersonen.
Ja. Ja. Det är väl bara privatpersoner som man folkbokför?
Ja, nej, just det. De slarvar ju med det.
Men hade du velat vara folkbokförd som Willem von Kröckert också?
Ja, jag tänkte det och sådär, men det är ju det här med flygbiljetter.
Hur då?
Ja, de måste heta samma sak som i passet och då måste det tajma, därför kan man inte.
Ja. Nej, de tar inte hänsyn till dina konstnärliga perioder.
Nej.
Passpoliserna.
Nej, jag måste byta pass och flygbiljetter samtidigt och då har jag flygbiljetter bokade och sådär. Så att jag har inte hittat någon lucka där det ska genomföras och nu vet jag inte hur viktigt det är att jag även som privatperson heter något annat.
Jag läste de här, eller några åtminstone av intervjuerna som alla hade märkligt nog samma rubrik, fast det var olika tidningar. Det var Ernst Billgren byter namn och stil, stod det. Det var både Aftonbladet och DN hade samma rubrik, dock olika artiklar. Och där stod det att du ville pröva hur stor roll varumärke, alltså konstnärens varumärke, spelade för genomslaget. Att om man bytte namn så skulle det påverka eller inte påverka hur bra konsten nådde ut eller sålde eller så. Men då undrar jag, hade det inte varit effektivare då om du inte hade avslöjat att det var du som var du?
Hur vet du att jag inte har gjort utställningar under annat namn som jag inte avslöjat? Det som vi uppfattar som väldigt viktigt och nu ska jag ta rätt beslut, det verkar inte spela någon som helst roll, tror jag. Och då är det intressant, vad är det då som spelar någon roll? Vilka beslut är det? Vilka funktioner och så där. För de flesta åsikter finns ju redan representerade. Man utgör ju bara en liten procent av någon som har en viss mängd åsikter och föreställning. Och det skapar ju en väldig ofrihet i längden. När man är lite färdigprogrammerad, man kanske har fått stryka av gubbar med rött skägg några gånger och så tycker man illa om gubbar med rött skägg och så samlar man på sig. Till slut är det ingen större idé att gå upp på morgonen, för man vet ungefär hur man ska reagera och tycka och så där om det mesta. Och det är en väldig ofrihet i det, och speciellt om man håller på med konst. Och jag skulle vilja kunna göra vad som helst, inte bara det som jag gillar.
Fast jag är intresserad av vad som faktiskt hände med dig som konstnär när du bytte namn. Upplevde du en annan frihet i det? Eller ja. Alltså, du säger att du målade annorlunda, det såg annorlunda ut. Och ja, det gjorde, men kändes det på ett annat sätt?
Ja, det där med känna har jag aldrig riktigt förstått kopplingen till det man gör. Jag har så lite fokus på mig själv, så jag vet inte riktigt hur det kändes. Ibland är det kul, ibland tråkigt. Och så här. Det,
vad har du fokus där, på då?
Ja, hur det blir, resultatet. Ja,
men blev det en annan kvalitet?
Ja, det såg väldigt annorlunda ut. Det tycker jag. Liksom.
Det, ja, men var det bara formerna eller var fanns det liksom ett annat?
Ja, det, framförallt hur det var målat. Och så här. Det var ju andra format, det fanns inga ljud. Det var, och det var ju väldigt detaljerat på något sätt.
Men upplevde du att det var ett beslut som du tog, att det skulle se ut så, eller var det någonting som kom i och med att du kallade dig någonting annat?
Ja, det är ju lite hönan och ägget frågan. Nej, det är det inte, för vetenskapen vet ju att ägget kom långt innan hönan. Men det är ju lite svårt att särskilja vad som kom från vad. Men det här paketet av åtgärder gjorde i alla fall att det såg annorlunda ut. Och startskottet var ju där med byta föreställning om en själv. Och du var inne på det tidigare. Jag har kontaktats med av politiker, olika grupper och så här, som tyckte att ska vi inte sätta oss ner och se till att alla konstnärer får ett bra varumärke, för då kommer ju allting lösa sig. Och jag var inte riktigt säker på att det är så enkelt. Så det var också någonting man kunde testa i det här, att om man har en annan föreställning, om andra får andra föreställning om det, liksom, kommer det bli ett annat resultat och så.
Men hur viktigt är det här namnet? Om Stina då som dramatiker eller jag som musiker skulle börja producera saker under ett helt annat namn?
Alltså det här med namn eller varumärke, det tror jag inte spelar så stor roll. Men historien om någonting är så otroligt väsentlig. Det avgör fullkomligt hur man upplever saker. Alltså sånt som Van Gogh, jag vet inte om han kunde måla så himla bra egentligen, och han kom aldrig in på något konstskola, så han har den perfekta historien, föreställningen om sig och andra. Så det är samma sak med om man har en träbit här, om det råkar vara en bit av Jesu kors, så får det en otroligt viktig utstrålning för väldigt många människor, och det har ju inte så mycket med färgen eller formen på den här träbiten att göra. Så det finns en laddning i föreställningarna om saker som är så avgörande för upplevelsen, så att vi kan inte ens bortse från dem.
Men är berättelsen om Wilhelm von Kröckert en annan än berättelsen om Ernst Billgren? Det har ju en helt annan klang. Det är ju ett tyskt namn till exempel. Mm. Bara en sån sak sätter ju helt andra associationer igång än ett svenskt namn. Mm. Tänker du på dig själv som en annan person?
Tänker på mig själv. Jag blir alltid förvånad om man blandar in mig i de här sakerna. Jag vet inte om jag tänker på mig själv riktigt. Jag ställer upp ett antal pjäser som ett schackbräde, och sen ser jag vad är det för spel som den konstellationen utför.
Alltså jag tycker det här
hela den här kopplingen till jaget är för mig lite främmande nästan.
Alltså jag tycker att det här är så välgörande. Alltså i en tid nu när åsikter ofta har blivit ens identitet, och många liksom säljer sina egna varumärken med sina åsikter, och så är du beredd att bara ställa allting på ända och testa om det går liksom att programmera om människan. Jag tycker det är jättespännande. Ja. Du skriver ju i den här boken Vad är konst? Att många människor dör hellre än byter ut sina vanföreställningar mot fakta. Och det är ju sant, tänker jag. Och du försöker ju, som jag ser det, i det här verkligen på något sätt alltså utmana det i alla fall.
Jo, jag ser att jag använder mig till att ta reda på saker. Ja. Och jag tycker så... när man börjar sån här konstskola, det var ju fascinerande och spännande och man var roligt nog. Man får reda på vad konst är och hur det fungerar och hur man ska göra för att det blir bra och massa saker. Och så möttes man bara att folk sa saker som de tyckte. Det var otroligt lite och redan så här första veckan var det någon som kom och sa, ja, det är viktigt att teckna med känsla. Och då tänker jag direkt, ja, hur vet hon det? Är det några undersökningar gjorda på det här liksom? Eller hur? Var kommer den informationen ifrån? Så jag gjorde en liten såg med känsla och en liten fågel utan känsla. Så gick jag runt och visade folk. Och kan säga vilken som gjorde med och vilken gjorde utan. Och så gjorde jag tvärtom. Och så bad jag andra upprepa samma experiment. Och det var ingen människa som kunde se vilken var gjord med eller utan känsla. Så min slutsats var att om det är viktigt så är ingenting man kan påverka själv och därför meningslöst att säga. Och så jobbade jag igenom liksom allting som folk sa. För jag ville... och hittade experiment där jag kunde testa. Och till exempel vi pratade om... De hatade mig, lärarna, vet du. Jag var helt odräglig. Till exempel så gjorde jag 3 identiska målningar apropå kontexten och historien om och så där. Jag gjorde 3 helt identiska målningar som jag ställde ut. En på en ramaffär i Göteborg, Vasaramar. En var med på Moderna, när Nittves första, de här, vad det nu hette. Och en var på en revutställning. Och det var ju 3 fullkomligt olika målningar. Den på ramaffären smalt ju in ganska fint bland de andra. Och den på Nittve, där skrevs den, det här var 80-tal, det var en fräck uppgörelse med modernismen och sådär, va? Det var en postmodern... Så det var 3 olika verk. Och då började man fundera på, är det då viktigt för en konstskolestudie att byta grönt på buskarna på målningen? Eller ska man byta byxor istället? Så att säga, sammanhanget dominerar så att ta dem... bildmässiga besluten kanske inte är så väsentligt ändå.
Du säger ju egentligen att det som är själva konsten kan spela ganska liten roll.
Nej, konsten tror jag spelar stor roll, men det är intressant var uppstår den någonstans.
I mötet med sammanhanget? Eller?
Ja, eller så kan det ju vara sammanhanget. Det kan ju bestämma, om vi, nu åker vi till Mars här, och hittar man då där en liten målning med 2 blå fyrkanter, så kommer det bli det mest revolutionerande målningen i världshistorien. Det kommer finnas varenda tidning och så här, mot en blå botten. Och så här. Om det istället är en liten målning med 4 små röda trianglar, det spelar ingen som helst roll. Färgen och formen spelar ingen roll, utan det är just att den hittas på Mars som ger uttrycket och så där.
Men kan man då utbilda sig till konstnär? Alltså, finns det någon kompetens som man måste lära sig?
Ja, men man kan ju absolut vilja säga, det finns ju väldigt mycket fakta. Saker är på ett sätt eller ett annat och sådär. Men om man bara laborerar med vad man tycker i alla situationer, då får man ju en sån liten nisch av verkligheten. Och det kan man absolut göra. Och det finns ju mängder av bra konstnärer, så det är ju någonting som fungerar ändå. Men det är väldigt oprecis. Det är som läkarvetenskapen på medeltiden. Då fick man ju små valnötter för huvudvärk, för det såg ut som hjärnor och sådär. Man höll på och så här. Ibland så träffar man väl lite rätt, men oftast inte. Och så här. För man tyckte så. Sen men började de ta reda på fakta och sen har det ju liksom...
Kan man inte då säga att om läkarvetenskapen har rört sig i en riktning från medeltiden, så har konsten rört sig i den andra riktningen? För
men
då var det ju ganska
kvar på medeltiden.
Vad som var bra och vad som inte var bra.
Konsten står alltså kvar på medeltiden, säger du?
Ja, alltså det är vad man tycker om saker och ting. Ja. Det är väldigt lite fakta.
När vi pratade om de här frågorna för 2 år sedan, då sa du att det som avgör kvaliteten i ett konstverk, det är vad auktoriteterna inom konstlivet säger är bra eller dåligt. Mm. Är det en ståndpunkt som du står fast vid?
Det är inte en ståndpunkt som jag har, utan om du tittar på det som anses bra, så är det samma saker som museichefer och sånt har valt som bra.
Vem är då den bästa konstnären? Är det Ernst Billgren eller är det Wilhelm von Kröckert?
Ja, jag tror Kröckert ses nog som lite bättre. Han har inte heller ett barlast från 80-talet och sådär släpa på sig. Och inom modernismen, som vi ändå får skriva in oss i, så är nytt ett sånt värdeladdat positivt ord. Nyskapande, att det är liksom... Och då blir det ju nytt i någon bemärkelse. Så det tror jag man uppskattar inom konstvärlden då.
Fast alltså finns det då bara, jag tänker om du säger att det är de som är auktoriteter inom genren som avgör vad som är bra, finns det inte fler nivåer av begreppet kvalitet?
Jo, alltså hos olika människor gör det.
Ja, för det är det jag tänker.
Men oftast så vet ju folk om att moderna chefens åsikter är mer värda än bibliotekariens.
Ja, men det är ju norm, men innebär det att det är sant?
Ja, det finns ingen sanning förutom den sanningen.
I så fall
det finns inte någon egenskap som ligger latent i materialet.
Men följdfrågan i så fall. För smak och uppfattningar skiftar ju över tid. Mm. Är det då samtidens dom som konserveras och sen förmedlas vidare? Eller kan någonting som har ansetts vara konst under en period upphöra att vara konst för att en senare periods auktoriteter inte längre har samma? Om vi säger att vi skulle komma in i någon epok där man inte längre erkänner readymades som konst, att det här är ju bara skräp, säger alla auktoriteter. Skulle då helt plötsligt Duchamps fontän inte vara konst längre?
Absolut, det där byts ju hela tiden, och jag tror ju personligen att konsten tog slut någon gång på 60-talet. Alltså, så länge begreppet konst utesluter någonting, och sen har ju readymade, som du säger, och performance och många andra flyttat in, och till slut ett begrepp som inte utesluter någonting fyller ju ingen funktion. Så att jag tror det blir bara förvirrande när man pratar om konst. Om man pratar om måleri, performance och annat, då förstår ju alla vad man pratar om. Ser man konst, ingen aning om vad folk menar med det.
Men det här gäller ju bara, av de så kallade sköna konsterna, så gäller det ju bara konsten. Man pratar ju inte om musik på det här sättet, även om det finns de som försöker tänja musikbegreppet också. Men de flesta har en mycket tydligare uppfattning om vad som är musik och vad som inte är musik än vad gäller konsten. Vad beror det på?
Det här är ju egentligen inte konstnärliga frågor, utan det är ju språkliga frågor, och det är att ord flyttas ju hela tiden och ändrar betydelse och betyder tvärtom. Och om du säger till en taxichaufför för 100 år sedan, kör mig till en rolig plats, då kör han ju till kyrkogården, för det betyder ju lugn. Så är det ordet liksom totalt bytt betydelse i Sverige. Och det är samma sak med begreppet konst. Det har ju... Men jag har ju många kollegor jobbar ju med mat och sådana begrepp som inte alls var konst på bara för 10-15 år sedan.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Men alltså, jag är lite intresserad av det här som vi var inne på. För du sa att det fanns inget annat värde än liksom de rådande auktoriteternas. Och då tänker jag på... Då blir det ju också det som blir historiens dom. Jag menar, det har ju ändå funnits väldigt många till exempel kvinnliga konstnärer som inte blir uppskattade av sin samtid och liksom därför på grund av rådande normer. Har de då lägre kvalitet?
Ja, de finns ju inte med överhuvudtaget.
Och då har de lägre kvalitet?
Ja, det upplevs så.
Men det upplevs så, eller är det så? Kan det ha en kvalitet utan att vara upptaget av den rådande normen?
Det finns inget är, men om du tar bort alla människor på jorden...
Ja.
Finns då en konstnärliga kvaliteten kvar, menar du?
Ja, det är det jag frågar dig.
Nej, jag tror inte ens min hund uppfattar de konstnärliga kvaliteterna. Det krävs människor med en viss...
Men ska man då arbeta för att försöka utjämna maktordningarna så att man kan få syn på konsten?
Ja, om man vill det ska man göra det.
Ja, men jag frågar dig. Jag frågar inte generellt, jag frågar dig om du tycker det.
Jag tycker aldrig någonting. Jag förstår inte poängen med att tycka saker.
Men alltså, är du så riktningslös?
Ja...
Jag tycker ingenting, jag har inga ingenting.
Nej, men de finns ju redan. Vad spelar det för roll om en till har dem av 7,3 miljarder människor? Och det gör den också blind.
Men alltså, hur vet du vart du ska gå när du har gått ut genom den här dörren?
Ja, det är inte säkert att jag...
Det vet du inte.
det har gjorts mängder av forskning sedan 50-talet om det här med vi och dem. Man har gjort tester, man tar en vit armbindel på 10 människor och en röd på de andra 10. Och så uppstår det genast en vi och dem situation där man tycker otroligt illa. Man hör deras åsikter blir betydligt sämre, de ses lite sämre ut, de är lite otrevliga och så där. Och det går blixtsnabbt. Och den uppdelningen mellan de som har rätt åsikter och de som har fel åsikter. Och det tycker man märker hela tiden nu.
Jo, men alltså, där är jag helt med dig. Ja. Jag tycker att det är otroligt oroväckande. Men jag tycker ju att man kan ha åsikter bara man är beredd att ge upp dem för någonting som är mera sant och rätt.
Men det kan ju vara så att du vill kämpa för att lyfta fram kvinnliga konstnärer. För att du vill det. Det behöver inte vara rätt eller fel.
Nej.
Du kan ta det personliga ansvaret för att ja, banne mig, jag tycker de ska lyftas fram. Här är...
Men jag undrar om det är mitt personliga ansvar eller om vi som samhälle kan ha ett ansvar för det.
Ja, men samhället är bara personer. Du kan ju tycka absolut att museerna ska visa och så här, samhällsinstitutioner och sånt, absolut. Men gör det till din grej. Sen kan andra tycka andra saker.
Nej, men jag fattar att det inte är din grej. Men du, alltså jag har en fråga och det stämmer ju för sig överens med din inställning, det här med att inte ha så mycket åsikter, att den här boken Vad är konst? Den skapar ju mer frågor än vad den ställer svar på frågan vad som är konst. Men det finns en sak som du ändå säger där som jag måste fråga dig om. Du säger att en konstnär ska ha en extrem politisk inställning. Och då undrar jag, vad är din politiska inställning?
Vad det är för inställning hon ska ha?
Ja, du säger, för du är ju ändå konstnär, tänker jag.
Ja,
säger att, eller gäller det alla andra konstnärer, men inte dig? Eller?
Ja, överhuvudtaget, extrema åsikter har ju visat sig fungera otroligt bra just för konstnärer.
Du menar rent som varumärkesbyggande?
Ja, eller konstnärligt, eller motor. Att veta att jag tillhör de få och vi har rätt mot alla de andra. Det är väldigt svårt under modernismen att vara mainstream. Jag menar, som egyptierna, de gjorde ungefär samma saker i 3-4 tusen år. Då fanns det ingen idé om att vara nyskapande eller annorlunda eller sådär. Och det var ju lika bra konst för det. Konsten är ju inte beroende av att vara annorlunda. Men modernismen har den föreställningen eller idén om att det var nyskapande och annorlunda. Och så här. Vi är ju väldigt trötta när vi ser ett verk som vi har sett förut massa gånger och vi är glada när någonting är annorlunda eller nyskapande och sådär. Och det är därför då som väldigt många av de tydliga konstnärerna har politiskt varit i ytterkanter.
Fast det jag undrar över är liksom, är det här ironi från din sida eller är det på allvar? För jag upplever inte att du har en extrem politisk inställning. Eller att du själv lever efter den
devisen. Jag tror jag är väldigt extrem
politiskt. Du är det?
Ja.
Du är det?
Ja,
vad
nästan
spännande.
Alla har ju massa åsikter. Jag tror det är extremt att inte ha någon.
Ja, i och för sig. Ja, det är klart. Det har du helt rätt i. Jag gick i fällan.
Det låter nästan som att du är lite upprörd om någon inte har en extrem politisk åsikt.
Nej, precis tvärtom. Alltså, så jag fick bara inte det att gå ihop. Men nu inser jag att du har ju det i det faktiskt. Den mest extrema av alla.
Nej, men jag kan inte, jag som är intresserad av fakta och logik och statistik, och så, jag kan inte föreställa mig att jag skulle ha rätt åsikt. Men vi har ju så ohyggliga mängder åsikter. Jag räknar ut en gång att det är troligtvis runt 240 000. Och sådär.
Men
att alla de skulle vara rätt är ju helt fantastiskt. Och att jag skulle vara den enda som allting är rätt av 7,3 miljarder människor, det är ju helt sanslöst. Hur kan man ens tro att man har rätt åsikter? Det förstår inte jag. Eller håller på rätt fotbollslag. Eller håller på...
Det är ju fakta man kan ha rätt eller fel om. Man kan ju inte tycka rätt eller fel.
Fast nu slingar du bort det. Jag är helt övertygad om att du tycker att dina politiska åsikter är de rätta.
Ja, det håller jag helt med om att han tycker.
Ja.
Jo, men jag har ju förståelse för att någon tycker annorlunda. Däremot,
ja, men du om tycker inte de är lika rätt som dig eller mer rätt.
Om man har olika uppfattningar om den faktagrund på vilka man grundar sina åsikter, då kan man ju ha rätt eller fel.
Men i praktiken är det så här. Du tycker du har rätt åsikter. Jag tror inte du har någon åsikt som du tycker är helt fel.
Fast nu håller ju du faktiskt på och säger åt honom, alltså det här är ju i sig ett tyckande. Nu är det du som sitter till oss och säger att vi har fel.
Nej,
och du är den enda som har
Jag har aldrig träffat någon människa som säger, hej jag heter Nisse, jag har helt fel åsikter. Det har aldrig hänt.
Nej.
Däremot jag träffar många som säger, Nisse, jag tycker så här och det är bra.
Nisse är ju du, det har vi kommit fram till, och du säger ju precis det.
Mm.
Att du har helt fel. Inte helt fel, men att du är beredd att... Du kan inte vara säker på att du har rätt. Men hur kom du fram till att man har 250 000 åsikter?
Ja, vi kollar själv hur många det är.
Men så att du räknade dina egna, eller hur frågade
men alltså,
du
det människa? Är ju svårt, alltså, för vi har säkert, jag har ju räknat gruppåsikter. Vissa gillar ju bruna bönor och andra gillar bruna bönor med fläsk. Va? Ska det räknas som en åsikt eller två? Liksom? Det är väldigt svårt att precisera. Så jag kom fram till den här siffran. Det är på ungefär, det kan vara helt fel. Men oavsett hur många det är, så chansen att alla skulle vara rätt är ju så minimal att det är uteslutet. Så vi kan utgå ifrån, ganska enkelt, att vi inte har rätt åsikter. Det är för många att hålla reda på. Mm.
Jag skulle vilja koppla tillbaka till det här med alltså, kvaliteten. Har det någonting med pengar att göra? Vad tavlorna säljs
ja,
för?
Ja,
hänger det ihop på något sätt, eller är det två helt olika
frågan.
Världar?
Nej, det stämmer. Med tiden har det.
Ja.
Alltså, det finns inga äldre verk på museer som räknas som hög kvalitet som inte också kostar mycket pengar. Mm. Så pengar fungerar som ett skydd för verken. Om ett verk är värd 7 miljoner, då slänger man ju inte det i soporna, utan då hängs det upp och det vårdas och det får rätt luftfuktighet och sådär. Så med tiden så hänger kvalitet och pengar ihop.
Men det hänger ju då också ihop med vilka som har haft rätt att avgöra vad det här att det här verket blir kvar.
Ja, exakt.
Kan det finnas en problematik i den urvalsprocessen?
Ja, det är ju väldigt problematiskt, men det finns ingen plan B. Liksom. Hur skulle du annars? Det kanske är den dagen vi uppfinner en maskin som kan läsa av verken och avgöra hur bra de är. Fram till dess får vi ha människor.
Mm. Ja, det håller jag nog med om.
Men kan det... Om allt detta är fullständigt relativt, då finns det ingenting problematiskt till exempel med... Jag kommer ihåg, det var en utställning som hette... det var Turner, Monet och Twombly på Moderna museet. Där man hade helt enkelt tagit tre suddiga konstnärer och ställt ut dem bredvid varandra. Men då visade det sig att den som hade kurerat den här utställningen också var återförsäljare av Twombly's verk i USA. Mm. Som genom att kurera en utställning där Twombly ställdes ut tillsammans med Turner och Monet, som är jättestora, då så att säga hamnade i ett sammanhang som höjer, enligt ditt resonemang, kvaliteten på Twombly's verk. Finns det några tveksamheter i den typen av urvalsprocesser?
Ja, alltså allting i hela konstbranschen är ytterst tveksam. Jag tror knarkbranschen framstår ju som hederlig jämförelse. Liksom. Det finns ju inget som är sunt i det där.
Men om det är auktoriteterna som avgör, spelar det någon roll om auktoriteterna avgör utifrån att de kan tjäna en hacka själv? Det behöver inte vara oberoende auktoriteter.
Alltså, det finns inget oberoende. Det existerar inte. Man håller ju... Så fort man har åsikt så håller man på den. Och då, det var som vi började prata om experimentet från 50-talet, att man automatiskt tycker sämre om folk med andra åsikter eftersom de har andra åsikter. Och då hittar man ju fel hos dem och så växer det där. Och sen har man hutser och tutser och slår ihjäl varandra i miljoner. Och det är ju samma som sker inom smak, inom åsikter, inom allting. Och även såna här saker.
Men kan du som konstnär tycka att det där är lite fusk? Att helt plötsligt så upphöjs Twombly av någon som tjänar pengar på att Twombly ställs ut i ett sånt sammanhang?
Ja, fusk. Alltså, jag tror 99% av hela vår verklighetsbild går till så där.
Och då kanske du hellre hoppas att det är någon annan som ska göra likadant med dig?
Nej, men jag kanske ställer mig utanför hela den idén. Jag kanske inte ens jobbar med kvalitet. Det är som inget mål som jag håller på med. Jag är inte så intresserad.
Men går det att ställa sig utanför den? Alltså, det är ju att ställa sig utanför hela samhället i sådana fall.
Japp.
Går det?
Ja, det beror på vad man identifierar sig med, vad man tror sin uppgift är eller vad man vill hålla
vad
på med.
Vad är din uppgift?
Ja, jag ställer ett antal frågor och försöker ta reda på fakta, hur saker och ting hänger ihop.
Mm. Och det är den faktan som du presenterar i målningarna på något sätt, eller?
Nej, det är snarare frågor.
Det är frågorna?
Ja, målningarna är frågor.
Det är, de eller, som är,
ja. Det är ju verktyg. Man skapar en situation där... Nästan varje utställning har jag haft några frågor som oftast inte uttalat, men som jag vill ta reda på. Ja.
Vill du ge exempel på någon sån fråga?
Alltså jag hade till exempel en utställning som heter Kyvar på 20 år, 15 år sedan. Och då fick jag höra hela tiden hur mina målningar såg ut. Alla kunde beskriva dem ganska exakt. Ja, du vet, och då gjorde jag en hel... Bland revar till exempel. Jag tror inte det var 1% av mina målningar som innehöll en rev. Men ändå var det var några av dem som var väldigt emblematiska, tydliga. Så där, ja. Så att folk, då gjorde jag en hel utställning där jag tog reda på hur mina målningar såg ut. Och så gjorde jag en utställning som såg ut så. Och det var ju väldigt min populäraste utställning någonsin, jag vill säga. Eftersom man inte vill oroas så där, va? Man vill ju känna att man har saker klart för sig, hur saker fungerar och vem är vem och vad är vad och vilka som är dumma, vilka snälla och vilka som har samma bra åsikter som jag själv och vilka som har de dåliga åsikterna.
Men då var målet alltså att tillmötesgå en publik som du visste att du redan hade?
Nej, det var snarare att ta reda på om det är så att mina målningar såg ut så och om jag kunde bekräfta det.
Tror du att det skulle vara framgångsrikt om jag då hörde av mig till människor som lyssnar på min musik och så frågar så här, hur låter mina låtar? Och sen så försöker jag göra en skiva utifrån beskrivningarna av hur de har uppfattat att låtarna låter. Går det att överföra det här resonemanget?
Ja, jag tror så att syftet med ens handlingar skiner alltid igenom. Så att det beror på varför man gör någonting. Det är viktigare än både hur och allt annat.
Och syftet som sken igenom här, det var...
Ja, varför skulle du göra så? Vad är syftet med att göra så för dig? Det är det som är...
Det var, syftet där skulle ju vara att testa om Ernst Billgrens framgångskoncept går att föra över till musikvärlden rakt av.
Ja, ja, lycka till.
Jag tycker du slingrar det här lite grann.
Ja, men det säger ju någonting väldigt intressant om det här med vad man... Alltså det där är egentligen samma sak som det du berättar om bilden av de 10 ansiktena och det 11:e. Alltså att om man skapar schablonen av sig själv och uppfyller den så blir det mest populära. För det är vad folk förväntar sig.
Exakt, jag tycker det är otroligt intressant.
Och det är därför att det är provocerande alltid skrämmer. Inom...
Gör det verkligen det?
Ja, alltså, fast det byter ju ansikte. Jag hade en skylt på min ateljé när jag gick på Valand och det var vägra göra revolt. Mm. För oavsett om man löper med någonting eller mot någonting som är beroende av det här andra. Och är man intresserad av oberoende, vilket kan vara otroligt intressant om man håller på med sådana här yrken, så är att vägra göra revolt också en ståndpunkt.
Mm. Har du lyckats vägra göra revolt genom åren?
Jag tycker jag smyger med ganska smidigt utan för mycket krångel faktiskt.
Mm. Ja, om vi ska återknyta till där vi började då. Vi har ju hållit på med den här podcasten i 8 månader eller något sånt där nu. Och vi kände inför hösten att vi ville då just förnya oss. Jag antar att vi sitter också fast i det här modernistiska paradigmet som är så omöjligt att frigöra sig från. Lyckas vi nu att förnya oss eller behöver vi också byta namn?
Jag tror oftast om man har ett problem, om man väljer mellan 2 problem så är oftast den tredje saken som är lösningen. Jag tror att ni bara kör på och gör era program och att oavsett om ni förnyar eller inte så kommer det inte bli någon skillnad. Men har ni en bra idé, gör ett program så kommer det funka.
Det låter ju oroväckande ur ett sånt modernistiskt perspektiv där förnyelsen är...
Du säger ju att modernismen är död.
Ja, alltså den är ju väldigt seglivad. Den har blivit skjuten flera gånger liksom, men nog sprattlar den fortfarande.
Det kanske ligger någonting i den ändå. Det kanske ligger någon sanning i den.
Ja, jag vet inte riktigt vad den står för, men... Jag kan tänka mig att den måste ju eftersom den en gång har börjat så måste den någon gång ta slut.
Ja.
Och det är väldigt intressant vad som kommer sen. Det kanske kommer termer som fördjupning eller sådana saker, sådana värden som får... Ja.
Hoppas du på det?
Ja, men det är alltid kul när det kommer något nytt.
Men du motsäger ju själv fullkomligt. Nej, du behöver inte be om ursäkt för det. Verkligen inte. Jag tycker det i alla fall var fantastiskt att få ha dig här.
Ja, tack så mycket för att du kom hit.
Våran podd. Och jag har ingen aning om vart du ska gå sen.
Nej,
och du har ju själv sagt att, för att avsluta med att citera dig, att fördelen med att inte veta vart man ska är att man aldrig kan gå åt fel håll.
Exakt.
Så att det får vi väl ta med oss när vi går härifrån idag. Ja. Tack så mycket, Ernst.
Tack så mycket.
Thank you. Det här var en produktion från...